Igår nämnde jag detta att när man läser breven i Nya testamentet så kan det vara ganska nyttigt att liksom leta efter det som man uppfattar som brevets huvudbudskap. Just därför att vi ofta läser breven som läsning i blandade ämnen. Det är ungefär som man går och köper ett exemplar av Det bästa. Det innehåller först en artikel om ett och sen en artikel om något annat. Och sen så kommer någonting om några nya rymdraketer och sen kommer den hunden glömmer jag alltid. Och sen så kommer något annat sånt här som läsning i blandade ämnen. Men breven är egentligen tänkta att läsas rakt igenom som ett brev. Om vi bara så att säga får tag i den situation som breven är skrivna i. Nu på lördag eftermiddag så ska det ju handla om församlingen i funktion. Och då ska vi ta ett brev som verkligen handlar om församlingen i funktion. Nämligen första Korinthierbrevet. Och där vill jag ta fram två korta texter. Som jag tycker var och en på sitt sätt, både enskilt och tillsammans, illustrerar ett huvudbudskap. Vi ska börja i det 14:e kapitlet, första Korinthierbrevet 14 och 32. Där skriver Paulus så här: profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Profeternas ande behärskas av profeterna. Kan det vara ett huvudbudskap? Ja, vi får väl se. Vi tar den andra texten, 8:e kapitlets 3 första verser. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Nå, det här med offerkött, det får vi lämna åt sitt öde tills vidare. Paulus säger nu att i församlingen så är det viktigt om allting grundas på kunskap eller på kärlek. Samtidigt så säger han att kärleken är också en kunskap. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen, säger han. Vad är den rätta kunskapen för någonting? Ja, jo, det är kärleken. Kärleken är också en kunskap. Vi ska lämna första Korinthierbrevet och låta Paulus lägga ut det här med kärleken som kunskap. Filipperbrevet 1:9. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fylld av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. En kärlek som alltså växer och blir rik på insikt. Och urskiljning. Alltså kärleken är mycket mer än kunskap. Men den är också kunskap. Vi har krympt kärleken i vår kultur till att bli en känsla. Och det behövs ju bara att man blir lite deprimerad, så upphör man att kunna känna några känslor. Men man kan ju mycket väl älska för det. Ty kärleken är mycket mer än en känsla. Kärleken är ju också en vilja, ett beslut. Om du väljer att hjälpa en människa som har det svårt, så är det kärlek, även om du inte har en uppsjö av gulliga känslor inombords. Du bara inser, denna människa behöver hjälp. Okej, jag gör det. Det är kärlek. Åh, säger du, men då är det ju ganska enkelt med kärleken. Ja, på sätt och vis är det det. Det är därför som Johannes skriver, som vi läste igår i Johannes första brev, låt oss älska varandra. Det behöver ju inte betyda att man går hem och liksom drar kärlekskvarnen runt och ska mobilisera upp en massa känslor, utan låt oss bara vara lite lyhörda för varandra. Räcka ut en hjälpande hand där man ser att det behövs. Vi behöver inte göra det krångligare än det är. Kärleken är också ett stycke beslut, en vilja. Men här talar Paulus om kärleken som kunskap. Och det är ju också mycket intressant. Man blir ju inte dum i huvudet när man blir kär. Det är bara när man blir så där störtförälskad som man kan bli lite kär och galen, som det heter. Men den kärlek som inte rostar, du vet, gammal kärlek som inte rostar, den blir man inte dum i huvudet av. Utan den får människan att bli ganska klok och förståndig. Er kärlek ska bli rik på insikt och urskil. Nu är det så lustigt att Filipperbrevet 1 och 9 motsvaras av Kolosserbrevet 1 och 9. Så vi går dit också, får vi se. Kolosserbrevet 1 och 9. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar, när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Ja, att ni ska fyllas med kunskap om Guds vilja. Och nu kniper det i samvetet, inte sant? Tänk, Gud kanske ville att du skulle gjort något som du inte har gjort ännu. Upp och hoppa din latmask. Nej, att fyllas av kunskap om Guds vilja, det är ju också detta att Gud älskar dig. Gud vill få meddela sin kärlek till dig, så att du blir rik på all sorts insikt och urskiljning. Därför att väldigt lite av lydnaden i Guds rike bygger på ordergivning. Utan det mesta bygger på inspiration. Gud värmer våra hjärtan i det trygga medvetandet om att när vårt hjärta blir varmt så gör vi helt andra saker än när vårt hjärta är kallt. Levande gubbar gör helt andra saker än döda gubbar. Så enkelt är det. Och när väl hjärtat har blivit varmt, så ger han oss förvånansvärt stort utrymme att göra vad som tillfället ger för handen. Därför att ut ur varma hjärtan kommer goda gärningar. Så enkelt är det, i princip. Så att Gud vill att du ska bli rik på all sorts kunskap om hans vilja. Så att du förstår hans kärlek, längden, bredden och höjden och djupet, som det står i Efesierbrevet. Därför att då blir ditt hjärta varmt. Och då är ganska mycket av syndens problem plötsligt, åtminstone inte löst. Det ska vi inte säga, det blir det inte på denna sidan grav, men lite grann knuffat åt sidan. Det är fint nog. Nåväl, nu går vi tillbaka till första Korinthierbrevet 8. Här ställde nu Paulus kunskapen emot kärleken. Och plötsligt, utan föregående varning, är vi tillbaka i Edens lustgård. Kunskapens träd och livets träd. Och så säger han att kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärlek. Och det är ju frågan inför detta med församlingen i funktion. Den funktion, det vi önskar skulle hända, det vi anser att församlingen är ämnad till. Är det någonting som bygger på kunskap eller på kärlek? Kunskapen i den här lite inskränkta meningen. Därför på ena sättet handlar det om en kärlek som också innehåller kunskap. Och i det andra fallet så handlar det om en kunskap som inte innehåller kärlek. Livets träd, kärleken som också innehåller kunskap. Kunskapens träd, kunskap som inte innehåller kärlek. Den här avskalade kunskapen, den som inte har någon kärlek i sig, den talar om för människan vad hon ska göra. Och hur hon ska göra. Den har sin utgångspunkt i dig och mig. Djupast sett är det lagens kunskap. Vad som väntas av människan. Hur hon ska vara, hur hon ska göra. Den riktiga kunskapen. Den handlar inte om dig och mig, utan det är kunskapen om Gud. Vem han är. Kunskapen om oss själva och om våra gärningar. Den gör oss självcentrerade förstås. Och den har till följd att vi antingen blir duktiga och därmed uppblåsta, eller att vi misslyckas och blir missmodiga. I det första fallet blir man outhärdlig för omgivningen, i det andra fallet blir man det för sig själv. Kärleken däremot, den talar om vem Gud är. Och så att säga vad han gör. Den ställer Gud i centrum. Gud blir stor och människan blir liten. Och det är både nyttigt och sunt och dessutom sant. Det behöver inte bli någon jantelag för det. Ändå ligger det en väldig vila i detta. Den som har kärlek, han är känd av Gud, säger Paulus här. Och det där är ju ett förunderligt, finurligt uttryck. Paulus skriver ju här på grekiska, men jag tror han tänkte på hebreiska hela livet igenom, jude som han var. Och i hebreiskan är det så att där skiljer man inte på transitiva och intransitiva verb som vi gör. Vad är nu detta för någonting? Jo, stoppar jag mat i min egen mun så äter jag. Stoppar jag mat i din mun så matar jag. Men för juden är det samma verb. Ty mat stoppas i en mun. Och det är det enda som betyder någonting. Vems mun är inte så petigt? Mat stoppas i en mun. Så att den som har kärlek, han är känd av Gud. Ja visst, men han känner också Gud. Den dubbeltydigheten finns alltid. Och samtidigt finns ju den här, just i detta fallet, den hebreiska dubbelbetydelsen att Adam kände sin hustru Eva och hon blev havande och födde ett barn. Den som har kärlek, han är befruktad av Gud. Så det här är en helt oöversättlig hebreisk ordlek med många roliga bottnar. Och alla är lika värdefulla att ta vara på. Nu är det ju så här att dessa två sorters kunskap, de är inte sammanfallande. Den kunskap som kärleken ger är en helt annan kunskap än den som kunskapen ger. Tredje kapitlet, 18 versen. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. Och vidare, Herren vet att de visas tankar är tomhet. Det du tycker är kolossalt förnuftigt, genialt, när du så att säga lever efter denna världens villkor, det tycker du är korkat när du får den verkliga kunskapen. Åh, det kan vara smart att lura någon och tjäna bra med pengar. Ja visst, pengar fick du. Men du förlorade en vän. Du förlorade en människa. Och vilket är värdefullast? Pengar som snart förgår. Eller en relation. Till detta ställer i en blixtbelysning fram det jag vill få lysa på. Att i denna världen handlar vishet alltid om funktioner. Att få saker uträttade. Resultat. Vad leder det till? Hur mycket skramlar det in? Vad kan man visa upp? Kan vi skriva någon siffra i någon kolumn någonstans? Då så. Då är det ju bra. I Guds rike är funktionerna oväsentliga jämfört med relationerna. Och de här två, de konkurrerar alltid om utrymmet i våra liv. Så länge vi är på denna sidan grav så har vi ständigt ett val mellan funktion och relation. Varje yrkesarbetande familjefader eller familjemoder vet det. Det är så mycket som ska göras och så vill man ju hinna med varandra också. Funktion och relation strider alltid om utrymmet i våra liv. Och de går sällan eller aldrig att förena med varandra. Om man nu börjar prioritera relationer utifrån den kunskap som kärleken ger. Den ger kunskap om hur relationer ska prioriteras. Då får man göra saker som funktionsmänniskan tycker är fullständigt korkat. Va? Ska du ge bort den där? Är du inte klok? Den som du har jobbat så länge för att få. Ska du bara ge den? Ja. Men varför det? Vad får du istället? Ja, ingenting så vitt jag vet. Men varför gör du det då? Ja, men han behöver ju den. Ja, men det är väl inget skäl. Om någon vill bli vis efter Guds utgångspunkt, så måste han bli en dåre i denna världens ögon. De två går inte att jämka samman. Funktionsmänniskan tänker alltid på resultat och frestas därför alltid att offra relationer för att nå ett resultat. Relationsmänniskan är inte ointresserad av resultat. Men det måste vara för någons skuld. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Nu skulle ju det här handla om församlingen i funktion. Och som ni förstår så är jag lite kluven till det uttrycket. Jag skulle hellre vilja kalla det för församlingen i relation, men det blir en dålig översättning av det Stanley Jones präglade från början. Church at work eller church in action. Den handlande kyrkan betyder det ju egentligen, och det skulle vara en bättre översättning. Nåja, i vilket fall? En församling som utgår ifrån ett resultattänkande brukar arbeta precis som man arbetar i denna värld. Vi måste ha en vision. Vi måste nå fram till ett visst formulerat mål. Det och det målet måste vi ha. Och det var ju lustigt. När man inom näringslivet började tala om vikten av noggrann målsättning, så började Guds församling att tala om visioner. Det är konstigt att vi så ofta är svans och inte huvud. Och jag tror att det beror på att vi har inte förstått Guds rikes särart. Vi är inte så mycket dårar för Kristi skull som vi ibland tror. Därför jag tror faktiskt att vår kallelse mera ligger i att ta vara på människor där Gud ger tillfälle, utan att alltid vara så fruktansvärt upptagna av att nå ett visst resultat. Det betyder inte att målsättningar är förbjudna. Men när Kristi församling splittras för målsättningarnas skull, och det har vi ju sett många gånger, då har vi ju plötsligt återigen upptäckt fiendskapen mellan funktion och relation. Och till råga på allt har vi valt fel. Var det viktigast att vi hade varann och att vi tillsammans kände Herren? Eller var det viktigare att vi åstadkom det ena eller det andra? Paulus ger oss nu en som jag tycker väldigt intressant bild här. Han berättar om hur frigjord han är från resultattänkandet. Fjärde kapitlets två första verser ska vi läsa till en början. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Eller trogen, som det stod i gamla översättningen. Det är vad Gud väntar sig. Trohet, inte resultat. Och det är en väldigt viktig skillnad på det. Därför att ibland kan han kalla dig och mig till uppgifter där vi får se många och intressanta resultat. Men han kan också kalla dig till en uppgift där du inte får se ett enda dugg till resultat. Och det är en kallelse i alla fall. Jag brukar tala om Jeremia i sammanhanget. Han är ju så intressant. Han skulle varna Israels folk strax innan katastrofen kom. Varför? Jo, därför att det skulle utfärdas en varning. Gud i sin rättfärdighet kan inte låta katastrofen komma utan föregående varning. Gud visste från början att de inte skulle lyssna till varningen. Och det säger han till Jeremia också. Det här blir inte lätt. Men folket måste ändå varnas. Inte en kotte lyssnar på honom. Till sist slänger de honom i en uttorkad brunn. Ja, det var ju inte mycket till resultat, säger vi. Nej, kanske inte. Men han var trogen. Jag måste säga, för mig har den bilden betytt väldigt mycket. Och jag har det lite grann som en ledstjärna för mig själv. Och låt mig få koppla av det hela med en liten anekdot. Jag kom hem en dag och så stod det en stor blomsterkvast i en vas på bordet i vardagsrummet. Vad är det här för någonting, sa jag. Ja, sa min hustru lite lätt, det är Jeremia som har fått blommor. Men alltså att kunna vara lika fri till att tjäna i medgång och motgång som Jeremia. Det är viktigt. Själv säger Paulus viktiga saker om det här. Vi ska läsa i början på tredje kapitlet, faktiskt från början till och med vers 17. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda, den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis. När den ene säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos, är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växt. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygg. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, hur den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan, själv ska han dock räddas med en som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom, ty Guds tempel är heligt och ni är det templet. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växt. Ja, det känns lite grann i köttet att höra det där. Vi skulle ju vilja betyda något, eller hur? Att få svart på vitt på att vi inte behövs. Nej, inte till funktioner. Gud älskar oss inte för att få hjälp med saker och ting, utan därför att vi finns. Han behöver oss för relationens skull, men inte för funktionens skull. Men eftersom han älskar oss så ger han oss lite att syssla med. För det gör man ju med den man älskar. Därför ska vi inte ta det här med kallelsen på det blodiga allvaret att vi fullständigt går ner oss i det. Utan det är Guds lilla hemlighet för att så att säga fylla vårt liv med mening och innehåll. Och så slår han två flugor i en smäll. Det är ju fint. Men han ger kallelsen av omsorg om dig och mig. Å andra sidan kan alltså kallelsen betyda att vi får se mycket resultat, och den kan betyda att vi får se lite resultat. Och de tider då man ser lite resultat, då testas det ju ganska noga om man är trogen. Och de tider då man ser mycket resultat, så testas det också ganska noga om man är trogen. Hur mycket behöver jag Gud när allt går bra? Därför att det Gud önskar, det är att göra oss trogna. Att ge oss tro. Det både det hebreiska och det grekiska uttrycket för tro, inte minst det hebreiska, emuna. Det betyder verkligen att vara en trofast och pålitlig människa. Därför står det ganska lite om tro i Gamla testamentet, utan det står mycket om trofasthet. Men det är egentligen för juden samma begrepp. Det ska vi ha klart för oss. Nu talar Paulus om ett bygge, som en klok byggmästare. Och nu ska det byggas någonting, och den dagen kommer att avslöja om man fuskbyggde eller om det blev ett ordentligt hus. Vad är det han talar om? Jo, han talar om ett tempel. Det används två bilder. Templet och Kristi kropp. Ett tempel av levande stenar. Vi läste förut, kunskapen uppblåser men kärleken uppbygger. Där har vi bygget igen. Vi använder ofta ordet uppbyggelse i ganska personlig betydelse. Och det förekommer i Bibeln. Men den vanligaste betydelsen, det är att församlingen byggs upp. Att Kristi kropp tar gestalt. Att templet av levande stenar verkligen blir ett tempel och inte en hög med sten. Osorterad och osammanfogad. Kärleken bygger upp templet. Och Paulus syftar helt visst på den bild som vi möter i andra krönikebokens femte kapitel. När Salomo hade byggt färdigt på templet och de invigde det, så handlade det ju inte bara om att klippa av blåa band och hålla högtidstal. Jag är inte säker på att man gjorde någon dera. Utan det står så här, andra krönikeboken 5:11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, ty alla präster som fanns där hade helgat sig oberoende av vilken avdelning de tillhörde. Och leviterna, samtliga sångarna Asaf, Heman, Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, saltar och harpor öster om altaret. Och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. och trumpetblåsarna och sångarna stämde upp på en gång och enhälligt upp Herrens lov och pris. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en molnsky, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, till Herrens härlighet uppfyllde huset. Vad är vår uppgift? Att bygga upp templet så att Herrens härlighet kan dra in i. Ett tempel där alla stenarna håller på att tjafsa med varann, det blir inte mycket till härlighet. När det i Nya testamentet talas om andeuppfyllelse, så handlar det sällan om att Pettersson blir uppfylld med den heliga ande. Det händer. Men det vanligaste är att Guds ande utgjuts över hela församlingen. Att det här är ett kollektivt fenomen. Och därför är frågan, är du andedöpt? Den är inte fel, men den är återigen oväsentlig jämfört med frågan, finns här ett tempel som anden kan dra in? För frågan, är du andedöpt? Det har vi rik erfarenhet av. Att den leder så lätt till att kristna delar in varandra i ett A-lag och ett B-lag. Och indelningen görs givetvis av A-laget. Vi går tillbaka till första Korinthierbrevet 3 igen. Paulus talar ju där ganska skarpa ord. Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Det handlar ju nu inte om att äventyra sin hälsa med hjälp av tobaksrökning. Utan det handlar om att, så att säga, fördunkla bilden av att relationen är det viktiga i Guds församling. Den är viktigare än funktionen. För när funktionen kommer i högsätet, då kommer vi i bråk med varandra. Det är lika sant som amen i kyrkan. Men där relationer kommer i högsätet, där blir det ordning och där blir det frid. Inte gravkammarens frid, där man har sopat allt under mattan och försöker se ut som inget hade hänt. Utan den frid där man kan göra upp med varann och verkligen leva i kärlek. Och därför är det en omprioritering i våra hjärtan som behövs. Ett nytt tänkesätt. Att tänka i termer av relationer istället för funktion. Och Paulus har ju en mycket intressant definition i början av kapitlet. Jag vet inte om du snappade det. Vi läser igen. Tredje kapitlet. Jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Detta skriver han till den mest karismatiska av alla omnämnda församlingar i Nya testamentet. Första kapitlets sjunde vers. Det saknas inte något i era nådegåvor. Hepp. Till denna församling där det inte saknas någonting i era nådegåvor, så skriver alltså Paulus, jag kunde inte tala till er som till andliga människor. Det var väl festligt. Andlighet mäts alltså inte i antalet nådegåvor och inte ens i antalet mirakler per tidsenhet. Utan i detta att man verkligen har förstått att relationerna är dyrbarare än funktionerna. Tänk ett sådant annorlunda liv våra pastorer skulle leva. om relation gick före funktion. Nu när de känner sig stressade som skollade troll av alla förväntningar på allt som ska göras och hinnas med. Det var en parentes. Men en andlig människa är alltså en människa som värderar relationer högre än funktioner. Så frågan är hur pass andliga vi har hunnit bli genom åren. Så det är en intressant fråga. Den kötsliga människan lider av en sjukdom som jag brukar kalla för jämförelsesjuka. Att jämföra människor med varandra. Paulus försöker så gott han kan att tala om hur dumt det här är. Och det gör han gång på gång. Genom liknelsen om Kristi kropp med dess olika lemmar. Vi bläddrar därför till 12:e kapitlet. Kunskapstänkandet, resultattänkandet, funktionstänkandet gör att vi alltid jämför oss med varann. Och det kan man ju göra med vilken funktion som helst. Jaha, nu får vi höra hur du sjunger och hur du sjunger och hur du sjunger. Ja, ja, en skata låter ju vackert jämfört med dig. Visst. Men nu var det ju inte frågan om prestationer, resultat, att uträtta det ena eller andra. Utan det var frågan att du finns. Och även om du inte kan sjunga så är det kanske heller inte din uppgift att sjunga. Du är inte kroppens sångröst så att säga, utan du är något annat. Men jag får citera min hustru igen. Hon brukar säga att jag har en sångröst som bara duger till lovsång. Och in i den situationen tecknar nu Paulus den här bilden. 12 versen, 12 kapitlet. Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Jo visst, uttrycker man det på det sättet så förstår vi hur korkat det är att jämföra tummen med mjälten. De har två helt olika uppgifter. Mjälten kan inte göra det tummen gör och tummen kan inte göra det mjälten gör. Och när vi på djupet har förstått detta, då kan vi förlösas ifrån jämförelsesjukan. Och det vi då förlöses från, det är föraktets mekanismer i relationerna. Det handlar både om självförakt. Foten säger jag ingen hand, jag hör inte till kroppen. Och jag är ingen evangelist, jag har aldrig fört någon till tro, jag har inte burit frukt. Det har jag hört i många själavårdssamtal. Nej, men det kanske inte är din uppgift. Ta reda på vad som är din uppgift istället för att hålla på och tala om vad du inte är. Det måste ju finnas någonting som ligger naturligt för dig. Det är inte allas uppgift att på det sättet vittna. Din uppgift är kanske att be för dem som ska vittna. Sköt då den uppgiften så blir det lite mera fart på deras vittnande. Istället för att du bara går omkring och bestraffar dig själv för att du inte vittnar. Självföraktet. Eller detta att vi föraktar varandra. Ögat, som ju är en väldigt fiffig mekanism, säger till fötterna, som den tycker ju, ögat ju tycker är ganska klumpiga och värdelösa. Åh, hur mycket har vi inte sett av detta i Guds församling? Åh, nu ska vi göra en riktig församling. Nu ska de som verkligen vill något gå ut och göra en riktig församling här. Och så blir det en församling av idel ögon. En kropp som består av 100 ögon och som inte har varken händer eller fötter. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Och kärleken ger en annan vishet än kunskap. Det där har ju sin betydelse när vi läser i 11 kapitlet om församlingens i Korint nattvardsfirande. Sjuttonde versen. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka, bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska det som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. 29 versen. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Ja, här spelar ju Paulus nu på två tangenter på en gång. Att äta och dricka utan att tänka på vems kropp det gäller. Ja, det är ju både brödet i nattvarden och församlingen på en gång. För här hade man ju nattvardsfirandet i form av ett knytkalas. Och de rika, de åt sig mätta, medan de fattiga tittade på. Tänker ni inte på att detta är Kristi kropp? Att somliga lemmar i kroppen förhäver sig och behandlar andra lemmar respektlöst och föraktfullt. Förstår ni inte att ni river ner templet? Förstår ni inte att Herrens ande kommer att vika bort ifrån en sån församling? Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit, säger Paulus. I denna församling där alla nådegåvor var i funktion, där dog man i förtid. Varför det? Därför att man respekterade inte kroppen. Man tänkte mer på vad människor uträttade. vilken status och vilket anseende enskilda individer hade, än på att tänka så här: vi utgör tillsammans Kristi kropp. Och bara om vi ser på oss själva och varandra som lemmar, unika lemmar i denna kropp, bara då kan Herrens ande komma och fylla templet med Guds härlighet. Förr eller senare kommer anden att lämna ett tempel där vi tänker mer på resultat och prestationer än på relationer och människor. Där vi alltså tänker i kunskapens termer och inte i kärlekens termer. Där kunskapen är vår kunskap och inte kärlek. Och det här, det gäller ju också för nådegåvorna. När Gud ger oss nådegåvor, så kan de också användas på två sätt. De kan användas utifrån ett kunskapstänkande och ett resultattänkande. De kan användas utifrån kärleken. Det är därför Paulus skriver som han gör i början på 13 kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Ja, Paulus menar ju på fullt allvar att nådegåvorna kan användas även utan kärlek. Nådegåvor utan nåd. Och det kan man se rent praktiskt. Inte minst när det gäller helandets nådegåvor. Hur människor som så att säga lever i renhet och gudsfruktan och får upptäcka att sjuka blir helade när man ber för dem. Och då grips man ju av stora frestelser. Frestelsen att, så att säga, bli berömd för sin nådegåva. Detta att kunna ståta med ett fyrfärgsfoto under vilket det står: reser i 70 länder. Och det är fint det. Det är status. Och så lägger man sig till med ett större revir än vad Gud hade tänkt. Och då flippar det ut. Det gör det alltid. När vi börjar använda Guds gåvor för våra egna syften. Därför att då försvinner kärleken ur det hela. Vi använder ju då inte längre gåvan för vår nästa skull, utan djupast sett för vår egen skull. Och väckelsehistorien är, jag ska inte säga smockfull, men beklagligtvis ganska belamrad av folk som fått den sortens gåvor och som så småningom fullständigt har spårat ur. I missbruk, ekonomiska bedrägerier, sexuella utsvävningar, i lite av varje annat i samma bransch. Människor fortsätter att bli helade. Gåvan går att använda utan kärlek. Det där har ju också sin tillämpning när det gäller tungotalet. Den stora knuten för många när det gäller med detta att tala i tungor, det är detta: hur i all världen ska jag veta att de här stavelserna som kommer nu kommer från den heliga ande? Tänk om jag, citat, gör fel, slut på citatet. Det är den stora bävan. Och inför ängslan att göra fel så är det bäst att tiga, så vet man säkert att man inte har gjort fel. Och därför är det ju ofta lättare med barn och naturfolk som inte är så vana vid att granska sig själva. Som vad vi är. Det är för på ett vis Notera nu att jag säger på ett vis. Så är det så här att om jag jollrar av kärlek till Gud, så är det ju ett flöde av ande i det jag säger. Jag kommer ihåg en härlig broder. Han var uppvuxen i en pingstförsamling, och det var på den tiden då man skulle bedja igenom, som det hette. Det gjorde det i pingstens glansdagar. Då skulle man bedja folk igenom, och de skulle bedja honom igenom till andedop. Framåt fyra tiden på nattkröken, fram på morgontimmarna alltså, så var han så utmattad av alla höga rop och knuffar, så att han bestämde sig för att nu säger jag ett par stavelser så jag får gå hem och lägga mig. Och så gjorde han det, och alla blev lyckliga och stängde kyrkan och gick hem. Och efter det hade han en tungotalets nådegåva. Men sen kan det ändå bli osunt när man möter människor som sätter det här i system. Att du ska bara pladdra lite grann så har du tungotalets nådegåva. Ja, det är ju inte säkert jag gör det av kärlek. Omvänt kan man också säga så här, att de av oss som har den gåvan, vi kan säkert allesammans göra den erfarenheten att ibland så strömmar tungotalet som en lovprisning ur djupa källflöden i vårt inre. Och ibland är det bara tomma ord. Ibland kan man göra den erfarenheten att man börjar, så upptäcker man plötsligt hur nåden strömmar. Ibland kommer man på sig själv, gör jag i alla fall, när jag hamnar i trångmål och svåra situationer, då börjar det. Utan att jag tänker på det och utan att jag väljer det. Det finns något mer än min vilja. Men gåvorna är underställda oss. Och det var därför som jag tog den där texten i början, 14 kapitels 32 vers. Profeternas ande behärskas av profeterna. Ibland när man är på riktigt överhettade karismatiska möten så flyger någon upp och börjar profetera vid de mest olämpliga tillfällen. Ursäkta uttrycket, men jag brukar säga att de gör på sig. Och det är inte meningen. Sånt är bara störande, irriterande och för den som inte har varit med så många gånger att han hunnit bli fullständigt förhärdad i sitt inre, också avskräckande. Måste man bära sig åt så där, så tror jag går någon annanstans, säger folk och stannar hemma från kyrkan. Varför det? Därför att det bygger inte upp. Du får förtroendet att profetera. Och det är förvisso inte du som profet som hittar på budskapen. De lägger Herren in i ditt inre. Men det är ditt val när det ska sägas. Och inte minst i vilket tonfall. Jag har ofta tänkt att ja, han säger, så säger Herren. Men han borde ha sagt, så skriker Herren. Det är ditt och mitt val att välja uttrycksmedel så att det bygger upp. Så att den som budskapet gäller kan ta emot det. Och så att församlingen kan ta emot det. Så att kärleken kan flöda oss emellan. Det är vårt ansvar. Alltså att förvalta gåvorna så att relationerna djupnar. Inte på ett sådant sätt att vi kan så att säga höja effektivitetskoefficienten ett snäpp till och gå ifrån 17 profetior per timme till 19 profetior per timme. Totalt ointressant. Hellre en profetia som bygger upp än 50-11 som inte gör det. För de bryter ner. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Färdighet och skicklighet betyder förunderligt lite i Guds församling, också karismatisk färdighet. Det viktiga är inte vad vi förmår att uträtta, utan att det vi gör får relationerna att djupna. Till Guds rike, i Guds rike, går relationer före funktioner. I denna världen går funktioner före relationer. Och problemet med Korint, som gör att Paulus skriver detta första brev till församlingen i Korint, det är att de har ännu inte blivit andliga människor, trots att alla nådegåvor är i rörelse. De tänker ännu och hanterar ännu nådegåvorna i termer av funktion. Vad gör han? Vad uträttar hon? Hur bra blev det du gjorde? Jag kan göra lite bättre. Anything you can do, I can do better, sjöng man när jag var barn. Allt du kan jag göra bättre. Och det är denna världens kunskap och tänkesätt. Kristus handlar i sin kropp. Och om du råkar vara den lem som han handlar genom för att hela kroppen ska må väl, så är det inget särskilt med det. Utan det är bara en fråga om att Gud valde dig. Inte för din särskilda lämplighet, utan därför att han är god. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill börja med att be dig om lite dårskap. Alltså att du löser oss ifrån väldigt mycket av det som vi tycker är självklart. Denna världens effektivitetstänkande och prestationstänkande och jämförelsetänkande och resultattänkande. Herre, hjälp oss att upptäcka att det är inte så självklart i ditt rike som vi som regel gör det till. Hjälp oss också att upptäcka, Herre, att mycket av det vi kallar väckelse är ungefär någonting i stil med Korint. Och det var en mycket välsignad församling på många sätt. Men det blev inte långvarigt. Och det gör det inte om vi inte vårdar relationerna före funktionen. Då faller templet i stycken. Och din härlighet drar bort. Så vi ber dig om lite dårskap. För du säger ju att innan vi kan få den verkliga visheten måste vi först bli lite dårar. Sen ber vi, Herre, att du ska börja att hjälpa oss att upptäcka kärleken som ett tänkesätt. Vi är så kolossalt indoktrinerade med detta att kärleken är en känsla. Kärleken är minst lika mycket en vilja och ett tänkesätt. En vishet. Och som tänkesätt fungerar den alldeles utmärkt, även om vi inte porlar av känslor inombords. Å andra sidan fungerar ju inte känslorna om vi inte har kärlekens tänkesätt. Så vi ber om en enhetlighet i vårt innersta. Att kärleken får omfatta tanke, vilja och känsla på ett sunt och balanserat sätt. Och att vi då får börja förstå, Herre, hur ditt rike byggs på relationer och inte på funktion. Herre, jag tror att många idag längtar efter att få se templet av levande stenar. En plats där man inte stressar ihjäl sig själv och varandra, utan där vi kan få värdera gemenskapen högre än resultat. Och det är ju lite av det vi erfar som hemligheten på ett ashram. Här har vi inga uppgifter. Vi behöver inte ens ha dåligt samvete för det vi inte har gjort. För det väntades inget. Vi kan istället lyssna till varann. Be för varann. Dela glädjen och smärtan med varann. Bära varandras bördor för att uppfylla Kristi lag. Herre, hjälp oss att ta vara på det här. Amen.